Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Det är Josef Pujol som är med oss nerifrån Frankrike, det är Charlie Sjöstrand som är med oss nerifrån Partille och det är Emil Sjölin som håller i trådarna ifrån Värmdö kommun, Sverige, eller hur? Det är ju... Vet ni vad som hände mig igår? Kort anekdot innan vi börjar med handbollen.
Säg.
Jag såg Sädesärlan.
Oj, våren är här.
Jag satt och drack en kopp kaffe på baksidan och döm av min förvåning när inte mindre än två Sädesärlor slog sig ner i trädgården och vippade lite så här härligt med stjärtfjädrarna. Så nu kan vi officiellt ta ut det då. Alla de tre stora vårtecknarna är icheckade.
Vad glad jag är för dig.
Välkomna till våren. Jag har varit där några veckor nu.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Du har, men å andra sidan så har inte du rört dig utomhus så mycket. Du har ju ändå bara suttit in och kollat handboll. Det spelar väl ingen roll då?
Ja, fast jag har otaliga runder golf under bältet faktiskt. Oj, så att, jag vet inte, mina vårtecken där är ju liksom...
När den första mimaren i tvärande tröja går ut och låtsas vara instängd i en låda, då vet man att våren är i Frankrike.
Den första stora...
När traktorerna spärrar
den första stora strejken.
Ja, den är ju idag när vi spelar in. Det är ju egentligen emot till alla mina principer att spela in på arbetarrörelsens dag.
Va? Just det, jag tänkte att vi skulle mörka det och låtsas att vi hade spelat in igår så hade det inte blivit något tjafs om det. Men ja, nu är det så.
Ja, det är pinsamt. Jag ber om ursäkt mina kamrater.
Ja... Och det är återigen jag som har fuckat upp i schemat. Men den här gången hoppas vi då att lyssnarna inte kommer märka det utan att den här podden kommer släppas i dag måndag som vanligt. Men vi backar väl bandet då. För vi har ju dels haft lite landskamper och dels haft lite semifinalserier på SHE-sidan som har satt igång. Och sen så ska vi dra igång semifinalerna på herrsidan. Så att det känns som att vi får skippa skitsnacket nu och cut to the case, va?
Chase. Fan, fuck. Vad gött. Yes. Behåll det.
Jag satt och hade 50-50 i huvudet och bara, vad kan det vara? Ah, ja. Det får behållas. Det är andra veckan i rad då som jag också fuckar upp med ordstäven. Genant.
Ja.
Var det engelskan förra gången också? Jag borde inte...
Du kanske ska hålla dig till dina ämnen.
Verkligen så. Engelska bottnar jag inte i på samma sätt. Nåväl, vi börjar med Hör Önnered. Där Hör satte ner foten rejält. Mm. Vi pratade ju om det, att de kommer nog spela ett ganska tufft och aggressivt försvarsspel. Och så får vi se vad Önnered kan göra åt det. Första halvlek så såg det ju ut som att Önneredspelarna, trots att de måste veta om det, blev väldigt tagna på sängen. Hur var känslan i kommentatorshytten, Charlie?
Känslan var ju att det var ett... Man brukar ju säga att det är män mot pojkar. Jag vet inte vad... Det låter så äckligt att säga att det var kvinnor mot flickor. Men det var ju verkligen som att det var lag från olika hyllor då, som spelade mot varandra. Inte att det blev Att man liksom så här, man hade på förhand en bild av att det skulle vara den här jämna, tajta, det här går till fem matcher. Det var ju inte ett spår av det. Men det är väl så det är när allting stämmer för det ena laget och ingenting för det andra. Men det svåra är ju att säga vad det beror på, tycker jag. Mm. För det är ju inte så att Önnered inte visste att Hör kommer spela ett superaggressivt försvar. Eller att de kommer försöka bryta ner deras växelspel. Men de såg ju helt chockade ut. Och det var som att de inte kunde komma loss från den tanken att vi kör dubbelväxlar här. Och så brukar Fanny Elofsson få ett bra läge eller Moa Bokvist. Men inte idag. Och då var det som att, vad fan gör vi nu? Och då man pratar om att den ena grejen leder till stress eller att bli ringa på vattnet, så tar man med sig den stressen ner eller upp. Om man, liksom, om man inte får täppt till bakåt, så tar man med sig stressen upp i anfallsspelet. Här var det ju tvärtom. De blev så jädra ställda offensivt, såg det ut som. Så att de glömde ju helt av, om de nu hade tänkt göra det som jag sa, att så här, ta bort Isabel Andersson i uppspelen eller spring hem och organisera er, se till att Hör inte får kontra på er. Det alltså, sprang ju hem som yra höns och blev söndertryckta. Mm. Och så, oh fan, blev de stressade av det också. Och så var det som att det bara var en enda stor nedåtgående spiral. Så kändes det från där jag stod i hallen. Hur såg det ut för er?
Ja, apropå organisation och sånt här, det är bara en kort passus. Men man har aldrig sett en kantspelare glida in så mycket mellan fel försvarare, så att säga, som Gullberg ja. Gör gång på gång. Alltså, vi ser, och att motståndarna blir lika förvånade varje gång som hon bara liksom slinker igenom. Ena gången 3-3 och så 1-2 och sådär, på ett lite innovativt sätt. Det har man inte sett så mycket förr faktiskt. Men jag håller med i din beskrivning av... Men det, alltså för mig var det lite ett semifinallag mot ett kvartfinallag. Mm. Alltså ett lag som har varit här förr och ett lag som var lite så här, jaha, men... för man ser ju hur förberedda Hör är. Och då funkar inte en alibi-växel i mitten. Mm. Eller liksom en så här, där man vet att ja, men Elofsson kommer in i mitten och då kommer Bokvist på en växel varje gång. Och de står ju bara, Skrätting står ju bara och skyfflar vidare liksom, och är helt förberedd på det. Utan där måste ju, jag tyckte med sig i alla fall, grejer som Önnered kunde ha gjort för att ha framgång i sitt anfallsspel, framförallt i första halvlek. Sen resten var ju uppgivet, men att de liksom så här, ja men vi gör den här växeln för att det har vi alltid gjort. Ja, men man kan inte bara springa in och göra växlar på samma sätt nu som då. Och Hör var ju väldigt förberedda på det, men också på mycket annat. Liksom. Och det kändes som att de vet, de uttryckte väl det själva, att nu börjar vår säsong i princip. Och det kändes som att så här, de levlade upp och vet så här, ja men det där ni har gjort nu i 40 matcher. Eller 30 eller vad det nu är. Liksom. Det räcker inte, utan då måste ni komma med lite mer. Och det var inte Önnered beredda på.
Ska vi bara redovisa kort att det blev då 16-7 i halvtid och sen 30-16 när slutvisslan gick. Så att det var ju en utklassning på alla plan egentligen. Men jag tycker det är slående det som du säger där, Josef, att det var så tydligt att hörspelarna... Det var nu säsongen drog igång. De sa det inför intervjuer, de sa det i halvtidsintervjuer, de sa det efter matchen. Att för dem har de har vetat i princip att de kommer hit och att det är här det börjar hända grejer. Och för Önnered så har det ju snarare varit kanske lite tvärtom, att de hela säsongen har överraskat positivt och varit så här, oh shit, vi kom hit. Och sen var okej, vi fick jättebra träff på de här nyförvärven, här har vi fått ihop det kollektiva spelet och sådär. Och snarare blivit lite, ja men... positivt överraskade hela tiden och kanske inte haft siktet inställt på final och semifinal på alls samma sätt.
Så såg det ju ut. Sen samtidigt så jag såg ju kvartsfinalerna mellan Hör och Skara också. Och då var det ju inte så att man fick känslan av ett lag som hade 100% kontroll i alla situationer. Och så här, de var ju illa ute mot Skara ett par gånger och levererade ju tillräckligt bra handboll. Alltså de var ju numret för stort för Skara. Men det var ju verkligen som att de tog en nivå till. Men jag undrar bara hur mycket det är att okej, okay, att de själva bestämde sig för att nu levlar vi upp här, lägger vi semiväxeln. Alltså riktigt bra lag har ju den förmågan. Men jag vet inte, det är också så jävla konstigt att tänka sig det, att man typ medvetet då är lite sämre i kvarten. Förlorar en match och nästan, ja. Och nästan tappar en till förlängning. Men det var ju verkligen så det såg ut. Och det var ju lite talande med att så här, jag och Peter Backe pratade inför att så här, Gruberg, vi vet vad hon kan göra, men hon ligger på 29% hittills i slutspelet. Liksom, nu är det dags att levla upp. Och hon bara, levla upp sa ni, 48.
Jag tänkte limma ett par bollar.
Känns det bra? Okay,
känns det bra? Ja.
Nej, men, och jag tycker, nu såg jag faktiskt, jag såg ingenting av Hörmål Skara, men känslan var att Önnered trodde att om man gör exakt samma sak som vi gjort resten av säsongen, så löser det sig. Jag tycker inte de hade någonting, framförallt i sitt anfallsspel då, som för att dra en så här fotbollsexpertkommentar. De ställde inga nya frågor till försvaret, utan det var hela tiden så här, ja, men vi kör våra dubbelväxlar på lite så här alibisätt också, vilket det funkar inte idag i alla fall.
Och det finns nog en liten del i det, för att den bilden har jag inte haft av Önnered i kvartsfinalspelet. Det har vi också varit inne på. Att de har varit väldigt sådär, nu gjorde Skövde så här, då reagerar vi på att göra det här sättet. Så att de var nog väldigt medvetna om att Hör kommer ju försöka spela hårt och aggressivt. Men jag tror också att det blev en liten väckarklocka för dem. Att det är skillnad att spela mot Hör alltså fysiskt och spela mot Skövde. För att där kunde du, Skövde gick upp och spelade lite aggressivt, de lyfte med sina tvåor, ja men då gör vi den här rörelsen och så kommer det ett nedhåll där och så får vi skottläget ändå. Du kan inte göra det på Emma Jönsson, du kan inte göra det på Alma Skrätting som är, liksom, hon är både större och starkare än vad Skövdes mittförsvarare är. Så det är nog den grejen med att det de hade tänkt ha som motmedel på motmedel, det funkade inte heller, utan det var hela tiden så här, Hör flög på dem och Berntsson blev mer och mer irriterad på att de fastnat, undvik närkontakt. Det är också svårt att undvika närkontakt när du får en försvar på det på 9,5. Det är så här, men de kunde inte hitta något sätt att utnyttja det. För jag menar, ett försvar som flyger ut på 9,5, ja, där borde det finnas ganska stora ytor, som du säger Josef, om de bara hade kunnat tänka ett steg längre, men de var så jävla ställda.
Och det tycker jag. Jag tycker att det fanns en hel del gött att göra åt. Sen med all respekt för att så här, dels har man inte förberett sig på det och tränat på det, och att det är svårt att se liksom, det är lite lätt att sitta i soffan i ett vårsomrigt eller i ett franskt vårväder och tycka att varför gör de inte bara sådär. Men det är lite svårare i Hör på plats.
Men om vi leker med tanken då att Christian Berntsson tar åt sig av typ det här möjligheten eller kritiken eller vad vi nu ska säga det, att tweaka det på samma sätt som han gjorde i kvartsfinalen till nästa match som är onsdag. Vad ger ni Önnered för möjligheter att på hemmaplan ändå knipa nästa match? Är styrkeförhållandena 14 måls differens eller finns det goda möjligheter för Önnered?
Jag tycker absolut inte att det är 14 måls differens med de här lagen. Alltså, som jag sa, det här är resultatet av ett lag som fick allting att stämma. Fick full utdelning på de spelarna som... Alltså Cassandra Tolbring, jag har inte sett henne så här bra sedan hon kom tillbaka till SOE. Allting hon gjorde blev kanon. Liksom, varenda tittfint, varenda passning, uppspel. Hon gick till och med upp och liksom drog två hoppskott och de gick in. Alltså så här, hon var i flowet. Isabel Andersson gjorde vad hon brukar göra. Behövde inte ens förta sig. Och dessutom fick de så här Emma Jönsson, höger än höger nya, som dök tre gånger i exakt samma yta i första halvlek. Och gjorde tre mål på Jenny Sandgren av alla målvakter. Liksom allting stämde bara. Som du sa, Ida Gullberg, två, tre gånger. Hon bara så här, nu går jag in mellan 1-2, nu går jag in mellan 2-3. Det var så här... Allting bara satt, försvaret satt, anfallet satt och Önnered gjorde väl kanske sin sämsta insats som jag har sett om den här säsongen. Då kan det bli 14 mål. Jag tycker styrkeförhållandet när Önnered ska ta emot Hör 50-50. Men det är nyckelmatchen. Alltså match 2 är alltid så jävla viktig. Så att de, det är nu eller aldrig. Förlorar jag det nu, då finns det ingen återvändo. Ja, om de lyckas ta en på bortaplan skulle förvåna mig. Men de måste ta den här matchen. Vi stod ju och kliade oss lite i huvudet som sagt efter matchen så här, och undrade vad, ja, vi såg hur det blev. Frågan är varför det blev som det blev. Och då kom han som var speaker på den här matchen, som också brukar vara speaker på Kristianstads matcher och Lugis matcher, John heter han. Eller så här, åker runt och är speaker i Skåne i allmänhet då. Han bara sa direkt, ja, det är bussresan. Så att, liksom, det var hans förklaring. Det är klart det är bussresan. Det måste vara bussresan. Komma till Hör. De har inte ens en McDonald's i Hör. Hur kul är det att åka hit? Och bara, så här, ja, wow, det har jag aldrig tänkt på att de inte har.
Köper det.
Ja. Så då, så här, om John har rätt, då borde ju Önnered vinna nu då.
Med 14
och gör de det, då ska jag ta McDonald's-spåret på allvar här faktiskt.
Ja, vi får se. Det är kul med en ny vinkel om inte annat. Vi trodde ju på förhand att den här matchen skulle bli jämn, och så trodde vi kanske att Sävehof lite enklare skulle städa av Skuru. Men det visade sig bli tvärtom. Lite publikfest nere i Partille, över 1000 på läktaren, tror det var 1100 någonting. Och en riktigt jämn och god fight där Magnus Oskarsson Söder fick ganska bra träff på sina taktiska drag. Vill du ta lite start på det här resonemanget då, Josef? Vad var det som Skuru gjorde bra till en början som fick den här matchen att bli så jämn som det faktiskt blev?
Ja, jag tänkte bara börja i publikfestgrejen. Alltså, jag tycker att det var väldigt läckert med en, alltså om jag såg rätt, en hel kvinnlig, eller flickor då, kamikaze-klack i princip. Att det även liksom där representerar ungdomsföreningarna och stöttar. Det tyckte jag var läckert. Nej, jag var superimponerad av Skuru. Och lite också som vi sa förra veckan är ju att de enda som eventuellt tror på det här är ju Skuru själva. Och nu
det är det viktigaste.
Exakt, och nu känns det som att de verkligen också fick vatten på sin kvarn. Alltså även om de, jag tror inte att det här resultatet knappast ger dem mindre tro på det. Att de kommer kunna göra bra resultat mot Sävehof. Med det sagt så kändes det verkligen som att de var förberedda i sitt anfallsspel och hade pratat om hur de ville spela. Jag tycker att det var den stora skillnaden mot andra halvlek, att de liksom lite kom bort från det här. Det känns som att de hade tryckt mycket på att våga, framförallt från kanterna. Alltså de har ju två landslagsmeriterade kantspelare som de tror väldigt mycket på i Bergsten och Johansson. Och Sävehof vill ligga högt med sina ettor, ligga lite och trycka in och tjuva lite. Och där, det tycker jag att var tydligt med. Alltså, så många diagonalpassningar har jag sällan sett i en enda halvlek. Och det fick de verkligen utdelning på. Men fick inte riktigt till det i andra halvlek. Också i samband med att Bunsen var ju mycket bättre i andra.
Och om vi bara snabbt ska redovisa då, så ledde ju Skuru med 14 mål emot 12 i halvtid. Men torskade sen 28-27.
Och att de i vanlig ordning visserligen trycker väldigt, väldigt fint och bra i sin andra fas, oavsett om de släpper in mål eller inte liksom. Jag tycker att jag blev imponerad av Skuru.
Hur jag följde den, jag hade på, till skillnad från när man åker med vissa andra, så sätter jag inte upp skärmen i bilen hem och tittar på matchen. Men jag hade på den så att jag kunde höra Daniel Kristiansson och Jenny Linnell under tiden jag var på väg hem från Hör. det jag tänkte fråga var, jag var lite inför nyfiken på hur Skuru skulle spela försvar, för jag upplever att Skuru ofta praktiserar det som du precis beskrev att Sävehof gör. De packar in väldigt mycket, vill vara köttiga i mitten, inte tillåta mittsex och komma till avslut och sådär. Och så lever de med såklart gärna.
Ganska stora vinklar.
Ganska stora vinklar, även fast jag tror att de är lite väl stora mot vad de skulle vilja. Men man kommer undan med det ganska ofta. Mot rätt många lag i SHL så kommer du undan med att släppa hyfsat stora kantlägen. Särskilt när du har en målvakt som Josefine Nordström då. Och jag var lite intresserad av hur fan de ska göra mot Sevov nu då, som har en annan dignitet av kantspelare. Men var det, ja, hur såg det ut?
Var ja, det... nej, jag tycker det var inte alls samma sätt. Alltså Sävehof praktiserade lite samma sak i sitt försvarsspel. Och där kändes det som att men Skurup tycker jag var lite, stod lite längre ner med sina ettor. Och lite högre med sina tvåor och försökte verkligen få in dem i mitten istället. Och jag tycker också att det gjorde de verkligen bra. Nu minns jag inte exakt, men Mellegård hade liksom inte så många kantlägen. Och Carmen Martin var ganska osynlig på så sätt.
Han sköt fyra mål på Mellegård och noll på Carmen Martin.
Ja, och inte ens ett skott såg jag. Eller?
Nej, men de lyfte upp henne ganska tidigt också på höger nio. Ja. För att de kände väl att hennes lite lurighet så att säga passade bättre tror jag, medan Kopang gärna vill, alltså hon är ganska lätt att locka in i mitten mot stora försvarare för att hon trivs i den situationen. Om man då inte får utdelning på det, eller om försvararna är väldigt redo på det, så kan det ju bli att istället för att komma in på 8 meter i mitten så blir det att man får skjuta från 9,5-9 och liksom de där metrarna är ganska stor skillnad i skottprocent. Så att nej, jag tyckte att det var inte lika generöst på ettorna hos Guru.
Det känns ju lite som att Sävehof är så här, deras trupp, deras lag är ju så bra att de kan komma undan med att inte vara så bra.
Ja.
Att som du säger så här, man vet, jag tror att Skuru är inlästa på vad, så här får vi Nina Kopang att komma hit, och så gör hon det som alla vet. Och så kan hon ändå smälla in den från 9,5, en ganska tuff vinkel. Och det är ju det som är så jävla... Det är ju därför vi tror att Sävehof kommer vinna mot vilka de än ställs emot. För att även om du vinner den taktiska matchen, vilket det verkar då som att Magnus Oscarsson Söder återigen gjorde, så räcker det inte. Och det är ju tufft att fejsa det faktumet när du vinner målvaktsmatchen överlägset. När du liksom inte bjuder världsklasskantspelare på mycket, utan ja, vi spelar det här spelet, får bra träff på det för att använda en handbollsklyscha, och så räcker det inte ändå.
Nej, men jag tycker att Skuru, eller, och det är alltid så här, vad är skillnaden, var Sävehof bättre eller Skuru sämre i andra halvlek? Men Skuru gjorde inte en perfekt match. Även om de kanske gjorde en perfekt första halvlek, så klarade de inte riktigt att hålla i det. Och Sävehof var lite aggressivare också i andra, åt upp det där försprånget, och sen fick Skuru jaga lite. Jag stängde faktiskt ner matchen när det var typ så här matchminut 54, för då tänkte jag nu kändes det klart.
Men ja, sen
då ledde de med 4-5, men sen så liksom kröp de närmare mot slutet ändå, och så att det bara blev till 1. Men om de ska vinna borta, då behöver de ju göra en perfekt match i 60 minuter. Nordström klarade inte riktigt heller av att ha samma första halvlek som... Och Bunsen höjde upp sig andra och lite sådär grejer. Men det, jag tycker i alla fall att... Jag tror att Skuru bevisade för oss och för sig själva att möjligheterna finns. Även om Sävehof fortfarande är favoriter, såklart.
Och bussresan nu då? Om bussresan stämmer, då är det så...
Alltså, exakt.
De har väl McDonalds i nacken i och för sig, men...
Och det är mycket McDonalds på E4 på
ja, vägen där. McDonalds i Skuru är supernära hallen.
Ja, alltså, verkligen. Jaha, det är faktiskt precis på andra sidan motorvägen.
Ja, så det är helt otroligt.
Mm. De kan gå faktiskt i halvtidspausen och ta en dubbel cheese och sen komma.
Det känns ju betryggande för Sävehof i alla fall. Men nej, alltså det är ju såklart samma här. Match 2 tycker jag, i en serie av 5, match 2 är alltid nyckelmatchen. Det är så oerhört sällan som ett lag kommer tillbaka efter och ligger under med 0-2. Jag kan bara dra mig till minnes att just Sävehofs herra gjorde det mot RIK. För
det året de vann?
Vann de sen? Det tror jag inte de gjorde.
Okay.
Men Det var RK kom trea i serien det året, tror jag. Och det var liksom, ska det här vara året när RK faktiskt går förbi kvarten? Och de ledde med 2-0. Och så, ja, skedde sig. Men det är liksom det är den enda jag har top of mind där det har hänt. Mm. Det händer väldigt sällan. Så det, de måste ju få till, som du säger, en fullträff nu i Nacka bollhall.
Imorgon 19.00 kan vi...
Ja, redan. Läckert. Mm,
så att det gäller att hålla ögonen öppna och vara på tårna och sådär.
Ja, och det kan ju då vara lite problematiskt, tänker jag. För där har vi återigen styrkeförhållanden mellan lagen i bredden. Att som du säger, Josefina Nordström... Visst, på målvaktssidan är det väl inte så himla stor skillnad. Där har ju också Sevoven väldigt uttalat detta nu. Vilma Kron Andersson inte längre finns att tillgå. Men annars det här med att spela tätt... Det är ju också en fördel när du har, alltså så här, Amelia Lundbäck måste vara svinbra. Du nämnde Jennifer Johansson och Klara Bergsten. Ja, men om liksom, de har 2-3 dagar på sig att ladda om nu då. Så vi har ju lite mer att plocka in från bänken.
Ja, men jag tycker faktiskt båda, jag tycker att båda gick runt ganska likt på så sätt. Alltså,
ja, det är bra.
Men det är klart. Nej, men det, jag tycker inte att det var så att Skure gick inte liksom jättemycket smalare än vad Sävehof gjorde. Tycker jag inte. Tycker jag också en läcker detalj, jag vill verkligen nämna det här. Apropå så här taktiskt, hur förbereder man sig? Att under då utvisningsminuterna, och det här har jag bara sett en gång förut. När Skure fick en utvisning, då likt alla andra lag så sätter man då målvakten på bänken. Och då bytte Skuru målvakt. Så att det var Moa Björk då som var boxplay målvakt.
Special teams.
Ja, och det här antar jag är för att hon då är snabbare på i löpningen in, ja, i alla fall 25 eller vad det nu är från och vilket jag, det har jag som sagt bara sett en gång förut. Och då var det Spaniens landslag som praktiserade när Arpad Sterbik var första målvakt och Gonzalo Pérez de Vargas var andra keeper. Då visste man så här, ja, om du ska sprinta in här för att förhindra ett mål, då det kan inte vara Sterbik liksom.
Nej, men ryktet var väl också att Sterbik själv vägrade. Att han sa så här, men ska ni hålla på med att byta ut målvakten i 5-6 och hålla på med 7-6 och sådär, då är det inget för mig. Sådana lag vill inte jag spela. Jag står i målet och sen...
Jag vill inte förnedra mig med det här. Jag kommer vara långt efter varje gång. Ja. Ja, det är ju roligt att bli jämförd med Sterbik som målvakt. Kanske inte för just den här grejen dock.
Ja, men alltså Sterbik var grym på att rädda bollarna. Det är Josefin Nordström också. Ja, och i alla fall när de började med handboll, då var det liksom... Då var det deras enda uppgift.
You had one job, now you have two.
Exakt, det var inte deras fel att arbetsbeskrivningen förändrades. Men det är, i alla fall, jag älskar ju när man tänker till liksom. Sen om, jag tror inte de kommer vinna semifinalen på det, men det är läckert att se.
Och det är ju ganska signifikant. Är man förberedd i även den typen av små detaljer, då har man lagt hela pusslet också. Då är man förberedd liksom. Så att det är en snygg indikation på att det taktiska är genomarbetat. Om vi rör oss ifrån det och kikar förbi landslagsuppehållet lite grann. Vi kan bara då snabbt konstatera att Sverige slog Tyskland komfortabelt och fick stryk mot Danmark. Är det någonting vi ska ta med oss ifrån det här landslagsuppehållet?
Och det är ju att Christian Albinssons sån här hållet lag aldrig kommer bli så likt igen. Eftersom Paul Drux drog hälsenan mot Sverige. Så att, nu vet du fan vem som ska vara stommen i Albinssons lag här när det blir mästerskap igen i januari.
Nej, det är nästan svårt att tänka sig vad han ska peta in för spelare där. Själv så sitter jag och håller en tumme för att Henrik Pekeler gör comeback i landslaget så att jag kan bygga mitt lag kring honom.
Och Gensheimer såklart.
Ja, Gensheimer har, han har fått tillräckligt med chansen nu.
Det är faktiskt det enda jag tar med mig från de här landskamperna.
Det låter väl vettigt. Färöarna väl ändå bara glädjas åt att de tog sig vidare.
Ja, och nu ska jag ta en lite negativ vinkel här. För att de har ju fått så mycket hyllningar och det bor bara 50 000 där. Och det är så starkt av dem att gå vidare eller kvalificera sig till EM. Men alltså, det här är väl Nu blev jag fan osäker. Men de har ju utökat lagen väl till det här mästerskapet. Så det är ju 24
till EM lag. Också.
Ja, det är 24 lag med.
Vad är det, VM eller också 24?
Ja.
Ja, men från, i, från tidigare
EM. Skillnaden är väl att antal länder i Europa är typ 24. Ja.
Exakt, så de lagen som liksom inte är med i det här handbollsmästerskapet. För Jorgen till exempel har ju också kvalificerat sig. Alltså det är ju typ länder
där handboll inte... Det.
Nej, men det är ju så här länder som knappt spelar handboll. Men ja, men det är väl kul ändå att
kul, men inte så imponerande tycker du?
Nej. Alltså Italien åkte, Italien liksom föll på målsnöret. Så att det säger väl en del om att det här mästerskapet resultatmässigt kanske inte kommer påminna en del om VM.
Det kommer inte bli det jämnaste av. Det är inte som den där klassiska att man säger, ja, det är svårare att vinna ett EM för alla matcher. Nej. Det kommer inte vara så längre.
Nej, tyvärr.
Bra men dåligt, mest dåligt, som Ilja Puljevic sa en gång. Mm.
Men, och bara kort kan vi väl konstatera att Danmark gör det så jävla härligt som förlängde med Nikolaj Jakobsen till 2030.
Det är faktiskt helt sjuk.
Ja, det är ett imponerande jävla kontrakt. Jag har så himla svårt att erkänna det, men jag håller ju fan på Danmark nu för att jag tycker de spelar så jävla rolig handboll, älskar Jakobsen och älskar att man ger honom så här långt kontrakt. Det är imponerande, men vi släpper det fort innan jag blir för uppe i Danmarks älskandet. Ja, jag vet, det är inte snyggt och jag skäms för det, men det är svårt att hålla emot ibland. Om vi rör oss vidare då så är det ju hög jävla tid nu att snacka upp handbollsligans semifinaler. Och vi kan väl börja i IFK Kristianstad mot Hammarby eftersom de kliver ut på arenan först. De har ju sin match redan onsdag den tredje, krockar ju då med SHE där, men sen så kliver Sävehof Ystad in fjärde. Men vi börjar med Kristianstad-Hammarby då. Vad finns det för krokar att hänga ut här? Vad är det viktigaste att hålla koll på?
Ska vi gå på Maggen eller?
Mm, ja. Det är självklart.
Det blir 3-0 till Kristianstad. Det är färdigt här nu. Det är klart nu. Hammarby har dansat färdigt för i år. Det är bara,
kul!
Det är ren Magge. Det är bara liksom att... alla är så jävla inställda på att det blir 5 matcher och Hammarby kan ställa till för Kristianstad. Och jag tycker egentligen att styrkeförhållandena är så här 55-45 eller 60-40. Men jag tror fan inte Hammarby kan ta en match i Kristianstad Arena igen. De kan inte det. Och då är vi tillbaka på det här att det är den där jädra match 2. Så allting hänger på den jädra match 2. Och där kan det bli som Josef varit inne på tidigare, att det är, man vill så mycket och så blir det ingenting och så ser de tillbaka och så.
Jag är 100% enig i match 2 i alla fall. För att jag tror att i match 1 nu så säger Maggen att Kristianstad kommer vinna med 7 bollar ungefär. Och det kommer vara så här, en tydlig seger. Och i match 2 då så är det ju att Kristianstad har inte förlorat i Eriksdalshallen sen typ så här 2018. Visserligen var det några år där de inte möttes, men alltså sen Hammarby har kommit upp då så har de 3 raka segrar. Och med den fulla hallen som är slutsåld sedan en tid tillbaka, så, men Kristianstad skiter inte i byxan på grund av det. Men jag tror faktiskt ändå att det blir 5 matcher.
Det är ju roligare om du har rätt. Och det är mycket, alltså så här, det finns, det här som jag sa, det finns ingen logik att det skulle bli 3-0 till Kristianstad. Jag tycker inte att de är 3-0 bättre, om jag ska uttrycka det. Men det kan lika gärna bli det.
Ja men absolut. Och just på grund av det att Kristianstad inte är obekväma i Eriksdalshallen. Det är det som är skillnaden. För att jag tror inte heller att Hammarby vinner i Kristianstad Arena den här gången. Men frågan är ju då, lyckas de vinna 2 matcher i Eriksdalshallen? Jag tror ändå att de gör det. Men att det inte i slutändan spela så stor roll. Utan att Kristianstad kommer gå vidare med 3-2. Och det är väl logiskt på alla sätt och vis sett i hela säsongen. Liksom.
Vad skönt att lyssna på er med två olika tippningar. Och gud vad skönt det är för mig att kliva in sist då och bara säga så här. Ja, men jag tar med mig lite av Charles resonemang, lite av Josefs resonemang. Och så blir det 3-1 i matcher och så är det kommer bli.
Ja, gud. Alla ändå de orange vidare till final då.
Ja, men det allt annat tycker jag vore en skräll. Så läste du förresten Stian Tunnesens intervju med Kristianstadbladet? Nej, vänta. Det var inte ens med Kristianstadbladet. Det var med deras egna hemsida. IFK Kristianstads egna hemsida. Han fick väl 8 frågor eller något sånt där för att liksom höja upp pulsen inför det här mötet.
Ja, det är klart jag läste den. Det gjorde ju alla. Det var ju den överlägset mest lästa intervjun på hemsidan någonsin.
Hur lyckades han höja pulsen?
Anmärkningsvärt tråkiga svar. Jag har aldrig sett en människa som gör sitt absolut yttersta för att inte ge den som läser intervjun någonting spännande eller roligt att ta med sig från de 7 minuterna man la på det.
Ja, men exakt, och det känns ju som att nu vet jag inte vem som gör intervjuerna för Kristianstads hemsidas räkning, men det känns som att Stian missförstod det och trodde att han liksom han svarade till den personen för den personens räkning och kanske inte förstod att det här är till supportrarna för att vi ska liksom locka folk till arenan för att ja, som du säger höja temperaturen.
Ja, men ge fansen lite mervärde så här. Vad har vår egen tränare för sköna tankar inför den här matchen? Kan vi få lite insight? Det vore kul. Och så bara ja, så är det bara totala icke-svar.
Ja.
Ja, nåväl, jag läste sen en uppföljning i, och det måste ju varit i Kristianstadbladet där Stian själv sa att jag tycker inte sånt här är alls kul. Jag sa att om någon annan, typ sportchefen var det väl, eller säkert intervjuaren också, vill fylla i med något kul så är det helt fine med mig. Jag bryr mig inte om sånt här. Så att, ja, han kör väl sin stil, men...
ett jävla framgångsrecept ju.
Alltså, det får man verkligen.
29 000... hits på den intervjun and counting. Ja. Det är, man kan inte drömma om bättre.
Dubbelkuggis i exponering där. Att den sämsta intervjun ger det bäst klick.
För att den är sämst. Det är ju det, ja, det som är hela grejen här. Och det är så, ja, nej. Nej, det var inte super, nej. Det var inte supergivande.
Det ska bli intressant att följa. Jag kommer vara på plats i match 2 i alla fall. Så jag kan ge lite pulsinformation då om hur matchen gick av stapeln. Det är ju, nu blir det ju ganska intensivt. Det hinner ju spelas både en match 1 och en match 2 innan nästa podd. Mm. Om vi inte av någon jävla anledning lyckas peta in något extra avsnitt eller så. Men det får vi väl se. Som man brukar säga, nere i Göteborg. Och då rör vi väl oss till Göteborg med omnejd, va? För att vi landar i Partille där Sävehof kommer ta emot Ystad. En på pappret säger jag helt jämn semifinalserie. Säger ni emot mig?
Nej, kom ihåg, vi hörs i match 2 va?
Okej, Stian.
Det går hur som helst, 2 bra lag.
Ja, men exakt. Vi, med tanke på det vi hörde om Hörönnered så kan vi sammanfatta resten av alla poddar att det handlar om bussresan och match 2. Så behöver vi inte prata mer om det.
Nej, precis. Nej, ska vi prata styrkeförhållanden hit och dit där då? Alltså, det är så jävla... Det är så jävla gött med den här matchupen tycker jag.
Precis.
Att vi har fått Kristianstad-Hammarby svinnöjd med det. Att vi har fått Sävehof-Ystad semifinaldepris från förra året svinnöjd med det också. Jag hade inte velat att något av de här lagen mötte något annat av de här lagen.
Nej, det är
precis samma.
Exakt så. Och det jag tycker är kul med Sävehof-Ystad är ju att det är två olika typer av handboll och truppbyggen liksom. Alltså du har det stora fysiska Ystad IF som ett väldigt så här, skyttebetonat anfallsspel och stor mittsexa som ska in och buffla och jobba för sina nior. Och så har du lilla i sammanhanget Sävehof, smarta, snabba. Spela ett lurigt försvarsspel istället för ett fysiskt. Men om vi ska vara lite så här konkreta, jag tror att Sävehof kommer vinna och gå vidare. Jag tror att det blir nog 3-2 där också, hoppas jag i alla fall. Men det är väl skitsamma. Men, och det jag tror kommer... jag tror att Sävehof inte kommer ha lika mycket problem just på grund av de spelarna och spelartyperna som de har med Ystad IFs försvarsspel. Alltså att de Ystad IF praktiserar ju och får väldigt bra betalt för sitt tvåa spel med sina offensiva höga tvåor som ligger, lägger sig lite så här på mellanhand för att störa rytmen i anfallsspel och skyffla in folk till eller motståndarna till stora och starka Stenmalm och Måsson, där de är som de har sina bästa försvarsspelare. Jag tror inte att Sävehof kommer ha så mycket problem med de här höga tvåorna just på grund av passningsskickligheten och de spelarna som är där ute liksom. Det tror jag kommer fälla avgörandet. Sen är det alltid målsräddningar och bla bla bla. Men jag tror att Ystad inte kommer kunna få till sitt försvarsspel på samma sätt som de gör mot andra lag.
Jag är väl ändå... Jag tänker lite att Sävehof är på ett sätt jättemycket bredare i år. Att förra året så hade de... Allting gick ut på att Elias haltade in och gjorde 9 mål ändå. Och hälften av gänget var sjuka. Och de var ändå så här, ja, ändå var de ett par missade frilägen från Gesim Salih att tvinga fram. Om det var en femte match eller vad fan det var där. För de åkte väl i 3-1, va? Var det inte så? Ja, skitsamma. Jag är lite, men på ett annat sätt är de inte det. För att just den här stora fysiken, alltså det fysiska försvaret som Ystad har, det kan ju inte Sävehof matcha riktigt. Alltså om de springer runt deras stora försvar, om det blir den matchbilden att de här stora klumpiga jättarna då inte får tag i de små kvicka, ja visst, då är det ju fördel Sävehof. Men annars menar jag, så är det ju inte så att Sävehof har jättemycket annat att komma med. Det finns ingen Rune Skröder i år som kan smälla in dem från 9,5. Visst, alltså Pontus Brodin har tagit steg. Men det är på sätt och vis, tycker jag, ett mer begränsat anfallsspel, även om du har fler spelare i Sävehof som är tillgängliga. Där William Mancha Moberg är med och Elias är med och Olli Mittun är med. Alltså det är jävligt mycket du måste se upp med. Berlin och Gesim. Alltså det är bra handbollsspelare överallt. Men om Ystad IF liksom får bra koll på det, då, som jag ser det nu då, så är det inte jättemycket olika grejer som vi kan komma med. Det är sitt 7-mot-6-spel som ja, är jävligt bra liksom.
Men omvänt så tycker jag väl inte att, det har ju inte Ystad heller så att säga.
Med sitt försvar?
Eller anfallsspel.
Nej, absolut. Nej, men jag alltså, tror nej, det håller jag med om. Alltså, jag tror också att Sävehof kommer gå vidare från den här serien. Men jag är... Jag tror att just Ystads försvar är det som talar för dem. Jag tycker inte att deras anfallsspel är det som kommer det som kommer ta dem förbi Sävehof. Och det var det inte för, ja, det var det nog fan förra säsongen. För när Julius Lindskog Andersson bara växlade upp och blev så där Jesus bra. Det skulle vara något sånt då. Men annars är det just alltså fysiken i Ystads försvar, där blir nyckeln, som du är inne på, Josef. För jag är inte helt 100 övertygad om att Sävehof kommer lösa det så lätt som du verkar vara inne på.
Ja, för det är jag. Men omvänt då, så är inte min oro så att säga. Det är inte en oro, men det frågetecknet jag har är ju Sävehofs försvarsspel gentemot Ystad och hur de kommer hantera det liksom, och vilken typ av formation och sådär. Så det är där. Och sen så, för anfallsspelet också, för Ystad är ju extremt viktigt just för att förhindra Sävehofs kontringar. För att om de får fart på det också, så blir de, är de ju väldigt jobbiga att möta. Så det är ju det liksom frågetecknet jag har.
Vet du vad jag känner nu när jag har hört det här? Jag känner mig som en hörspelare där det i kroppen skriker att att nu jävlar,
är det händer det.
Nu är vi på gång. Det är nu vi ska köra liksom. Så att det ska bli jävligt roligt med den här veckan som ska dra igång. Det var länge sedan jag var så sugen på att kolla matcher. Annars är ju typ... Jag tycker att det bästa är att kolla handboll egentligen tidig höst och sen januari. Sen brukar intresset lite gå neråt för mig när det liksom så kvartsfinaler och sådär. Men nu i semifinalerna, nu kliver vi på det igen va?
Och det är ju nu det är, alltså, faktiskt bokstavligt talat drar igång på riktigt med. För att det inte är massa landslagsuppehåll kvar som ställer till det att du får... Efter en ack så viktiga match 2 så är det 10 dagar innan match 3 spelas. Utan nu är det ju fan fullt jävla ställ här hela vägen fram till 1 juni om det går till 5 matcher i herrarnas final. Det är bara rulla på här nu på både dam och herr.
Ja. Läser handbollsligans här då. 3 maj, 4 maj, 7 maj, 8 maj, 9 maj, 11 maj, 12 maj, 14 maj, 16 maj, 16 maj. Och då ska du ha in SOE däremellan som exakt. Är 2 maj, 3 maj, 8 maj, 9 maj, 11 maj, 12 maj, 14 maj, 15 maj. Så det är ju...
Ja, och sen ska du hinna spela finaler efter det innan maj är slut. Vi kommer ha att göra, grabbar.
Oj, oj, oj. En annan som kommer ha att göra är ju Kjell Höglund som kommer få spela nu då en gång i veckan fortsatt. Ja. Ja, tack så fan till alla patrons, tack så fan till alla andra som lyssnar också och på återhörande.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.